Brev från nollpunkten av Peter Englund. Historiska essäer i urval av författaren.
På rundtur i labbet. Tåget höll som vanligt tiden. Klockan 7 rullade sättet med 45 godsvagnar in på den lilla järnvägsstationen. De som kikade ut kunde då se en ladoliknande byggnad i 2,5 plan med en stor täckt skorsten på taket, omgiven av låga byggnader där den tyska lägerpersonalen bodde. På ett av husen satt en skylt: Sonderkommando Belschets. När tåget stannade klev besättningen av någon anledning ned ur lokomotivets förarhytt, och en ny, ledd av en äldre tysk man med tjock svart mustasch, klättrade upp i deras ställe. Sättet körde så in på ett stickspår, drygt 300 meter långt, som löpte fram över några tomma fält, bort mot en stigning. Efter ungefär 2 minuters långsam färd nådde det fram till ett läger, som låg i anslutning till en höjd och var inhägnat av ett 2 meter högt taggtrådstängsel. Det var omöjligt att se bortom och in i lägret, då stängslet täckts av inflätade grenar och en ridå av träd planterats framför det. Infarten skedde genom en taggtrådsklädd träport i lägrets nordöstra hörn. Strax vänster om porten låg ett vakthus med telefon. Framför vakthuset stod ett antal SS-män med hundar. Tågsättet körde så in på en öppen plats. När den sista vagnen rullat förbi stängde männen med hundarna porten och försvann åter in i vakthuset. På planen invid rälsen väntade ett 100-tal ukrainska SS-vakter. I sina händer höll de gevär och läderpiskor. Invid rampen, en bit bort från vakterna, stod 3 uniformsklädda karlar. 2 kortare och en något längre. Den långa mannens namn var Kurt Gerstein, och han och en annan besökare hade fått tillåtelse att följa hela processen steg för steg. Kommandanten skulle vara deras ciceron. Lägret var förvånansvärt litet. Det hade formen av en något sned fyrkant, ungefär 280 gånger 250 meter, vars bortre södra del slöt an till en tät tallskog. Strax innanför 3 av stängslets ytterhörn gick det att se höga vakttorn. Ett fjärde torn stod mitt i anläggningen. Själva lägret bestod av 3 avdelningar. Sektion 1 låg strax bortom vakthuset och bestod av de baracker där det ukrainska vaktmanskapet var inkvarterat. Tåget hade dock åkt en bit bort till det som kallades sektion 2, där de nyanlända togs emot och där arbetsfångarna bodde. Lägrets egentliga verksamhet ägde rum i sektion 3, men det var noga avskärmat med ännu ett grentäckt stängsel. En polack som bodde några mil från lägret har beskrivit hur tågen såg ut. De små fönstren var täckta av bräder eller mängder av taggtråd, och på vissa ställen i vägarna fattades plankor, vilket var bevis på den desperata kamp som ägde rum där inne. Rädda människansikten kikade ut genom hålen i väggarna och genom de av taggtråd förbommade fönstren. Vakterna gick fram till vagnarna. På var en av dem angavs antalet ilastade människor med en siffra skriven i vit krita. Rudolf Freder, en 60-årig tålfabrikant från Lvov, som anlänt till lägret bara några dagar tidigare och som då blivit uttagen till arbetskar, berättar: i det ögonblicket öppnade några dussin SS-män vagnarnas dörrar och skrek "Lås!". De föste ut människorna med sina piskor och gevär. Vagnarnas dörrar var ungefär en meter ovanför marken. Pådrivna med slag från piskorna tvingades människorna hoppa ned, både gamla och unga. Det gjorde ingen skillnad. De bröt armar och ben, men de måste lyda SS-männens order. Barn blev skadade. Alla föll ned, smutsiga, hungriga, rädda. Skriken, slagen och sparkarna ska nog inte ses som uttryck för sadism, utan var snarare ett väl genomtänkt moment i processens första steg. De utmattade människorna i vagnarna skulle mötas av en omskakande demonstration av makt som avsåg att skrämma dem till underkastelse. Allt som allt rymde tåget.